Bara en liten kort repetition på det som vi har tittat på tidigare. I vårt första möte så tittade vi på de här tolkningsprinciperna, de här tre verktygen som vi skulle använda oss av. Och vi såg att det första och viktigaste var att fokusera på Jesus när vi studerar profetiorna, eftersom profetiorna handlar om Jesus. Nummer två var historicism, och det var helt enkelt ett sånt där komplicerat ord som betyder att profetiorna utspelar sig från profetens tid ända fram till ändens tid. Och om vi har det perspektivet, då kan vi förstå mycket bättre. Och sen den tredje är att låta skrift tolka skrift. Att vi inte hittar på våra egna tolkningar, utan så långt som möjligt så försöker vi få våra tolkningar från Bibeln. Och om en symbol betyder en viss sak i Gamla testamentet till exempel, så är det stor sannolikhet att det betyder detsamma i Uppenbarelseboken. Så, igår så tittade vi på den här statyn. Och vi såg de olika världsrikerna som var förutsagda där. Vi såg Babylon, Medie-Persien, Grekland, Rom och Europa. Det splittrade Europa. Över 2600 år av politisk historia som var förutsagd i Daniels profetia. Och därefter så såg vi att en sten kom och krossade allt. Och någon som kommer ihåg vems rike representerade stenen? Guds rike, eller hur? Och det är det som vi kommer fokusera på lite mer idag. Vi ska zooma in på den här stenen. Det står: i de kungarnas dagar ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras. Och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på dess andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Så hur kommer det här att bli när Jesus kommer tillbaka? Det ska vi titta på. Men innan det, så låt oss böja vårt huvud och be om Guds ledning. Kära himmelske Fader, vi kommer inför dig och vi ber om din vägledning i det att vi studerar det här ämnet. Vi ber om klarhet, vi ber om en tydlig bild av dig. Herre, låt oss få en längtan till att få se ditt rike komma. Och jag ber att du ska tala till varje hjärta här. Inte på grund av mig, men trots mig och mina brister. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Har ni alla ett blad? Vi kommer att titta lite grann på det också. I Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 2 och 3, så berättade Jesus att han skulle komma tillbaka. Han sa: jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. Jesus lovade att han, trots att han steg upp till himlen, så skulle han komma tillbaka. Och han skulle hämta oss dit. Han skulle inte komma hit till jorden och stanna, utan han skulle faktiskt komma och hämta sitt folk. Och det här är ett otroligt uppmuntrande löfte som vi kan se fram emot som kristna. Att Jesus ska komma tillbaka. Och jag önskar att vara redo för den här tiden när den kommer. Det finns en teori som vi kommer att titta på idag, som har gett upphov till den här titeln: lämnad kvar eller uppryckt. Och det är en teori som jag tror faktiskt är att det finns en del faror i, som jag kommer att titta på under det här mötet. Men jag vill att vi ska fokusera på: vad säger Bibeln faktiskt om det här med Jesu återkomst? Det finns en bok som heter Lämnad kvar, eller en serie, en romanserie, som är skrivna av Tim LaHaye och Jerry Jenkins. Hur många av er har hört talas om den här? Okej, några stycken av er, många av er. Det är en otroligt populär bok. Den har sålts i över 65 miljoner sålda böcker. Den har gjort spelfilmer av den 2000, 2002 och 2005. Det har sagts om den att när det kommer till dess inverkan på kristendomen, så är den troligen större än någon annan bok i modern tid, bortsett från Bibeln. Så det här har varit en otrolig bestseller som har verkligen fått en enorm genomslagskraft och som har nått ut till väldigt många och format mångas bild utav vad som kommer hända när stenen kommer. Hur Jesu återkomst kommer att vara. Och som har format många människors bild utav sista tidens händelser. Och därför så behöver vi ta upp den här tanken och titta på den. Och se hur den stämmer överens med Bibeln och dess läror. Lämnad kvar lär att Jesu återkomst, det är ett hemligt uppryckande utav de troende. Att om man har sett filmen så är det så att de illustrerar det på det sättet att här plötsligt så försvinner alla människor och det enda som finns kvar är bara kläderna som ligger där i stolarna och på platserna där de har varit. Och alla är spårlöst borta och det blir en enorm kaos. Och de som lämnas kvar, de får en andra chans att omvända sig nu när efter att Jesus har kommit tillbaka och tagit sin församling hem. Sen så förklarar de att antikrist uppträder då efter Jesu återkomst och att templet i Jerusalem ska byggas upp och där ska antikrist regera i 3,5 år. Så det här är teologin och den grundar sig på en tanke från en man, den här mannen som heter Nelson Darby. Den härstammar egentligen ännu längre tillbaka. Och vi ska titta på var den kommer ifrån. Men den gjordes populär utav Nelson Darby. Så ibland så kallas den för darbyismen också. Och den egentligen kan man säga. Den grundar sig på den här futuristiska tolkningen. Att det som står i Uppenbarelseboken och alla de händelserna där. Det händer. De utspelar sig bara i den här yttersta tiden efter att Jesus har kommit tillbaka och orsakat alla de här sakerna. Vad kommer den här teorin ifrån ursprungligen? Ja, det är ganska intressant med det här med preterism och futurism, var de kommer ifrån. De uppstod på 1500-talet i den så kallade motreformationen. Det var så att protestanter, de tolkade Bibelns profetior i överensstämmelse med den här historicistiska tolkningsmetoden. Och den preteristiska, eller det uppskattades inte utav den romerska kyrkan. Och man gav ju uppgift, eller rättare sagt, det var två stycken jesuitiska präster då. Som kom upp med två stycken alternativa tolkningar. Och det var just preterism och futurism. Hitchcock, som själv är katolik, skriver så här. Att den preteristiska inriktningen som grundades av jesuiten Alcazar år 1614 förklarar uppenbarelseboken med Jerusalems fall. Eller med det hedniska Roms fall 410 efter Kristus. Så det här är den preteristiska tolkningen som de grundade då. Den futuristiska kommer också ifrån den här tiden. Och det är den futuristiska inriktningen som grundades av jesuiten Ribera år 1591. Väntar sig antikrist Babylon och ett återuppbyggt tempel i Jerusalem vid slutet av den kristna tidsåldern. Så härifrån har det kommit vidare, men det har inte blivit populärt förrän då Nelson Darby gjorde teorin populär. Men man grundar den här teologin och den läran på Bibeln på många sätt. Man tar texter till exempel som pratar om att Herrens dag kommer som en tjuv. Och det står det. I Bibeln. Till exempel här, andra Petrus brevet 3:10. Herrens dag kommer som en tjuv. Och då pratar man om det. Att ja, därför så kommer Jesus, han kommer smygande. Och plötsligt så rycker han bort dem. Utan att någon märker, eller att någon märkte någonting innan dess. Men om man fortsätter läsa den här texten. Så ser vi att det är någonting som inte riktigt stämmer överens. För det står så här. Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsam dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Nu låter det här som en hemlig händelse. Nej, knappast va? Hela jorden ska upplösas i eld och ett våldsam dån och himlakropp. Nej, det är någonting som inte riktigt stämmer överens här. Visst, det står om att Herrens dag kommer som en tjuv. Men hur ska vi kunna förstå det här? Om vi ska läsa hela Bibeln i sin helhet. Ja, Jesus han förklarar det här i Matteus kapitel 24. Helt enkelt, vad vi kan lägga märke till tidigare här bara, är att se att det är inte faktiskt Jesus som kommer. Det är inte Herren som kommer som en tjuv, eller hur? Utan vad är det som kommer som en tjuv? Herrens dag, är det en skillnad? Det är tidpunkten som kommer oväntat. Det är inte Jesus som kommer oväntat. Så kan det vara. Därför är det viktigt att läsa noggrant vad som verkligen står i Bibeln. Och Jesus, han säger mycket, mycket tydligt att tidpunkten är någonting, den exakta tidpunkten är någonting okänt. Om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himmelens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Och det kan ni fylla i där på er fråga två. Vem är det som känner till den exakta tidpunkten? Folk var oroliga här i 2012. De tänkte att de maya-indianerna, de visste nog när jorden skulle gå under. Men det visste de inte. Och utan ingen utom fadern står det här. Så Jesus han använder bilden av en tjuv. Men vi ser att det är tidpunkten som är oväntad. Och vi kan titta i första Thessalonikerbrevet kapitel 5 om det här också. Bara för att vi ska förstå vad som menas med det här. Första Thessalonikerbrevet 5 och vers 1 till 6 eller till 5 kan vi läsa. Då står det så här. Första Thessalonikerbrevet 5, vers 1-5. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten, där har vi det. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång. Lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Så kommer Jesus som en tjuv för alla? Kommer dagen som en överraskning för alla? Nej. Inte för dem som inte lever i mörkret. Det står i vers 5. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Om vi är redo, om vi studerar de tecken som Jesus har berättat för oss, så behöver vi inte leva i ovisshet om dagen eller stunden. Det står i Uppenbarelseboken 3 och 5, en annan sån text, där vi ser samma sak. Vänta nu här. 3 och 3 var det. Det står, kom därför ihåg, Uppenbarelseboken 3 och 3. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken, skall jag komma som en tjuv. Och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig. Återigen, det är ett villkor där. Om du inte håller dig vaken, så kommer jag komma som en tjuv över dig. Och du kommer inte veta vilken stunden när jag kommer. Men om vi är vakna, om vi tittar på de tecken som Jesus har gett oss, så kan vi åtminstone veta när det är nära. Och det var Bibeln lär i Matteus kapitel 24, vers 32-33. Ja, vi kan titta på vers 42 först här. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Vissa kanske tycker att, ja men, Om vi inte vet när Jesus kommer, varför ens prata om det då? Varför, då är det bara att ignorera det här ämnet och tänka att ja, han kan komma imorgon, han kan komma om 1000 år. Men det var inte därför som Jesus sa att dagen och stunden känner vi inte till, utan han sa var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Han säger, lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta, vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Så fråga, kan vi veta när Jesus är nära? Enligt den här texten. Det kan vi. Nu har min dator beslutat att den ska stänga av. Nu, vi vet ju att snart är sommaren nära här, eller hur? Och hur vet vi det? Ja, vi börjar se solen. Snart så kanske vi börjar se att det börjar knoppas, hoppas vi på. Och så ser vi att bladen spricker ut. Och det blir fler och fler blad. Bladen blir större och större. Kan vi säga den exakta dagen när sommaren ska komma? Nej, kan vi inte göra. Men vi kan säga att nu är det väldigt nära. Och på samma sätt är det med Jesu återkomst. Och Jesus, han jämför också återkomsten med en kvinna som ska föda. Födslovärkar jämför han det med. Och man kan ju inte säga den exakta dagen som ett barn ska födas på. Alltid. Och oftast kan man inte det. Det kan komma lite senare, lite tidigare. Men man kan veta när det börjar närma sig. När värkarna börjar komma, eller hur? Då kommer de med större och större frekvens och de blir starkare och starkare ju närmare förlossningen man kommer. Och Jesus säger på samma sätt, när ni ser allt detta, vad är det han pratar om? Han pratar om olika tecken. Och när vi ser de här olika tecknena och vi ser att de blir starkare och större, då kan vi veta att Jesus är nära och står vid dörren. Så det, jag skulle vilja att vi tittade på några av dessa tecken. I Matteus kapitel 24 så berättar Jesus om de här olika tecknena som ska föregå hans återkomst. Det står så här i vers 3. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade, säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Så de frågar, vad är tecknena för din återkomst? Jesus svarade dem, se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra om stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Där har vi det där ordet. Jesus pratar om olika tecken som ska föregå hans återkomst. I Lukas så säger han så här, det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig från himlen. Och vi kan ju frestas att bli rädda när vi tänker på alla de här otäcka tecknarna som ska komma.
Det värsta är väl det att det har funnits hela tiden det här.
Precis. Det har funnits hela tiden. Men precis som om vi tänker efter med de här olika med födslovärkarna och med bladen på fikonträdet. Ju närmare slutet man kommer, ju fler blad kommer det finnas, ju fler verkar kommer det vara, ju starkare kommer verkarna vara, ju större kommer bladen vara. Och på samma sätt är det, för jag menar alla de här sakerna har funnits i alla tider, men ju närmare slutet vi kommer, ju större kommer de bli, ju mer intensiva kommer de att vara. Och då kan vi veta att stunden är nära. Så Låt oss titta på några av de här texterna. Politisk instabilitet ska bli värre och värre. Krig ska bli mer och mer vanligt. Jordbävningar ska bli mer och mer förödande. Hungersnöd ska bli värre och värre. Smittsamma sjukdomar. Och vi tittar också på, vi kan titta i kapitel, i vers 11. I kapitel 24. Det står, många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och i vers 24 så står det, ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Hur kommer den religiösa situationen att vara innan Jesus kommer tillbaka? Det kommer vara mycket religiösa bedrägerier. Det kommer vara många falska profeter. Det kommer vara många som påstår sig vara Jesus. Påstår sig vara Messias. I andra Korinthierbrevet så står det att det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Problemet med alla dessa falska lärare är ju att de har ju ingen stor skylt där det står jag är en falsk lärare. Utan de utger sig för att vara rättfärdighetens tjänare. Till och med Satan själv kan göra sig lik en ljusets ängel. Och han kan göra stora tecken under. Många de grundar sin tro på tecken under. De tänker att om jag ser ett mirakel, då kommer jag tro. Om jag ser under och övernaturliga händelser, då vet jag att det är Gud. Var inte så säker. För till och med den onde kan göra under och mirakel. Vi läste om det. Många falska profeter ska göra stora tecken och under för att de möjligt bedra även de utvalda. Det här kommer att bli mer och mer vanligt ju närmare tidens slut vi kommer. I Matteus kapitel 24, vers 12 så står det, eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Det kommer vara ett moraliskt fall i världen. I Timoteus brevet kapitel 3, vers 1-5 så säger Paulus, det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. Wow. De ska älska njutning istället för Gud. Nej, det finns väl inte i dagens samhälle? Ja, kanske det gör. Och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Så det är inte bara att de ska älska njutning istället för Gud, men faktum är att de ska låtsas vara eller religiösa också, eller hur? De ska ha ett sken av Guds fruktan, men de förnekar kraften i evangeliet. Och därför så följer de här resultaten. Moraliskt förfall. Och återigen, vi kan ju, som jag började säga förut, att vi kan ju frestas att bli rädda när vi ser alla dessa saker som händer. Men som vi tittade på igår, i Lukas kapitel 21, och i vers 28 så står det så här. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Så de här tecknarna borde inte skrämma oss. Det borde inte vara någonting som får oss att bli rädda och tänka, åh nej, vad kommer att hända? Utan vi kan räta på oss, vi kan vara frimodiga, vi kan säga, vad underbart att vi, inte att sakerna händer, men vad underbart att vi ser att Jesus snart kommer tillbaka. Visst, vi måste säga att vi tycker inte om något av de här sakerna. Men det visar att den här världen är snart slut. Och vi vet att vår förlossning närmar sig. När det inte kommer vara någon mer lidande, någon mer död som finns.
Men det finns ju när man ser i TV de här sakerna. Så man ju glad. Det finns ju en sorgsenhet att hur det begår sig i världen.
Så är det.
Och man önskar ju liksom att Jesus ska komma snart. Och tänker att hur länge ska vi få? Att jag tror inte att Jesus folk kan på det sättet reta. Ja, jag kan inte bara reta på ryggen och njuta av livet. För jag tycker att vi, om inte berör mig, så berör det ju någon annan det här. Man lider med lite.
Precis, och det är inte det jag menar att vi ska bara reta på oss och njuta av livet. Jag tror han menar att vi ska ha en förtröstan på Jesus. En starkare förtröstan på att han kommer att komma tillbaka. Och jag menar, vi ska gråta med dem som gråter. Vi ska ha medlidande med de sakerna som händer. Det är inte på något sätt att vi glädjer oss över det på något sätt. Men vi kan, trots de här hemska sakerna, ändå se att faktiskt det är någonting som Jesus har förutsagt. Han har vetat att det skulle ske. Och han sa, bli inte förskräckta, tappa inte fattningen. Utan håll ut, för jag kommer mycket snart. Precis, fokusera på Jesus. Jättebra. Det var en av våra verktyg. Men här är några positiva nyheter som jag också vill lägga in här. Matteus kapitel 24. Och vers 14. Det står då, detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Så vi kan vara en del i uppfyllelsen av det här. Vi kan gå ut med de goda nyheterna till människor som lider. Vi kan ge dem det här hoppet om att Jesus kommer snart. Att snart så kommer det här lidandet att ha ett slut. Och det kommer nå till alla folk när alla de här sakerna håller på att börja hända. Så evangeliet ska till världen. De här texterna ser vi. Och de ska bli mer och mer påtagliga ju närmare återkomsten vi kommer. Låt oss titta på dem lite mer och se om vi kan faktiskt, om det kan vara så att Jesus kommer snart. Om vi tänker på den politiska instabiliteten. Om vi tänker på krig. Så har vi verkligen haft krig de senaste 100 åren. Om vi pratar om 1900-talet till exempel. Så var det blodigaste århundradet i mänsklighetens historia. Och det var över 200 miljoner människor som dog i krig på 1900-talet. 200 miljoner människor. Om vi jämför det med 1800-talet så var det 45 miljoner. Om vi jämför det med 1700-talet var det 18 miljoner. Och om vi jämför med hela romarrikets tid, som vi tycker, där slog de ihjäl varandra höger och vänster hela tiden. Ja, då var det 13 miljoner under alla de 100 åren. Hundratals åren. Är det någonting som håller på att hända i vår tid? Är det någonting som har eskalerat? Ja visst, det har varit krig i alla tider. Men har det varit i sån stor omfattning? Har det varit så stora dödssiffror förut? Vet ni, under det här 1900-talet så har det varit fler som dött i krig än som har dött i krig i alla århundraden tidigare kombinerat. Så någonting händer. Det här är tidens tecken. Tiden är väldigt annorlunda från vad den brukar vara när vi tittar på den politiska aspekten. Vi har terrorism i den värsta formen, uppror och rykten om krig och andra saker som händer. Jag tror att det här tyder på att vi lever i en väldigt speciell tid. Vad med jordbävningar? Om vi tittar på jordbävningar, låt oss ta de 20 dödligaste jordbävningarna i hela historien. Kom ihåg, det är många, många århundraden som vi pratar om utav mänsklighetens historia. Om vi ska prata om bibliska perspektiv så är det då 6000 år. Och utav det så är det bara de här 100 åren, de här sista 100 åren. Och på dem så har över hälften utav alla dödligaste jordbävningar, topp 20 dödligaste jordbävningar inträffat. Tänk er, på de här senaste 100 åren. Och ni ser här hur jag har markerat dem i orange här. Hundratusentals människor som dött i jordbävningar. Och ni ser det, det är 1932, 1970, 2005 i Kashmir. 1948, 1908. Haiti minns ni, 230 000. 2010. Tsunamin i Indonesien, 2004. Orsakades av en jordbävning. Det är någonting, tänk fem, eller faktiskt fyra av de här ägde rum på 2000-talet. Fyra av de dödligaste jordbävningarna i världshistorien ägde rum på 2000-talet. Är det någonting speciellt som har hänt? Ja visst, vi har ju haft jordbävningar i alla tider. Men det är någonting speciellt som händer i våra tider. Om vi tar hungersnöd, är det samma sak där? Utav de dödligaste hungersnöderna, eller svältkatastroferna, så är, nu har jag det här på kartan, eller på nummer 11 så står det. Av de 22 värsta svältkatastroferna i historien har 13 ägt rum på 1900-talet. Och inkluderar man 1800-talet så blir siffran 18 utav 22. Tänk, 18 utav 22, de 22 dödligaste svältkatastroferna. Vi inkluderar även de stora hungerskatastroferna under medeltiden och allt det här. Inga har varit så hemska som de som har varit på de senaste 100 åren. Idag så är över 1 miljard människor undernärda. Det är någonting speciellt som händer i vår tid. Det är inte bara någonting vanligt som det har varit i alla århundraden, utan det är någonting speciellt. Vi ser att de här tecknen börjar verkligen eskalera. De blir större och större. De blir intensivare och intensivare. Och snart kan vi lita på att förlossningen kommer. Snart är sommaren här. Snart är Jesus här. Smittsamma sjukdomar. Jag hinner inte gå in på allt det här så mycket. HIV, AIDS, nya sjukdomar som har kommit upp. 39 miljoner människor har omkommit i det. Spanska sjukan, mellan 50 och 100 miljoner. Malaria, 627 000 människor per år dör i malaria. Min mor, hon arbetar i Uganda som hjälparbetare där. Och min pappa också. Och de kämpar mot HIV, AIDS och malaria och de här sakerna som... Och vi blev jätterädda nu när Ebola kom. Men det här är vardagsmat där. Det är ingenting i jämförelse. Titta, Ebolan, den dödade 10 000 människor. Men det är 627 000 per år som dör i malaria. Vilket är egentligen den största faran. Visst, Ebola har mycket stor dödlighet. Och den är mycket farlig. Och jag tror att det också är ett av tidens tecken. Men ändå, svininfluensan hade vi. Vi hade SARS, Rift Valley feber, gula febern. Andra virus som... kommer fram som visar att för mig att det här med pest är en del av tidens tecken som vi lever i. Moraliskt förfall. Nu har jag missat en av dem. Vi tar det här det religiösa bedrägeriet först. Det är mycket intressant att titta på statistiken om personer som påstått sig vara Jesus eller påstått sig vara Messias. Mellan 4 före Kristus till ungefär 100 efter Kristus eller 135 efter Kristus, så var det många personer som kom och sa jag är Messias och jag är Messias. Och Jesus var ju en av dem som sa det. Men sen dog den här trenden av lite grann. Det var inte så många personer alls som sa under medeltiden att jag är Messias. Men från 1800-talet så plötsligt började det poppa upp människor som fick stora skaror som följde efter dem. Och de sa att jag är Messias och jag är Kristus. Här är några personer på 1900-talet och 2000-talet. Jim Jones i USA, han fick tiotusentals efterföljare och begick självmord. Kollektivt självmord i, det var Folkets tempel kallades den sekten, en sekt. Och han påstod, jag är Messias, jag är Jesus. Och de åkte ut till en djungel i Sydamerika och drack gift och barn och alla möjliga. 1000 personer begick självmord under Jim Jones på 70-talet. Haile Selassie är en annan person som hela Rastafari-rörelsen anser vara Messias, anser vara Jesus. Har 1 miljon efterföljare uppskattningsvis. Marshall Applewhite, en annan sektledare i USA som begick självmord tillsammans med många andra utav hans efterföljare. David Koresh, 10 000 efterföljare. Han dog också när de började kriga med polisen. Sergej Torpos i Sibirien, Ryssland. José Luis de Jesus Miranda, det är den här personen, i Miami, USA. Han är död nu tror jag, men han var en före detta knarklangare som beslutade att han är Jesus. Och han sa att jag är Jesus, jag har kommit tillbaka och det finns ingen synd. Så det är bara att göra precis vad du vill. Så jag är inte bara Jesus, men jag är också antikrist samtidigt. Så han tatuerade in 666 i sina efterföljare i deras nacke eller olika ställen. Och han fick 2 miljoner efterföljare. Jag menar, vi tycker, hur kan en sån dåre få så många efterföljare? Men det här är världen vi lever i idag. Det är ett av tidens tecken. Alla dessa falska messiasgestalter som kommer fram och bedrar och förleder många. In Cristo i Brasilien. Sun Myung Moon i Sydkorea. 50 000 till 3 miljoner efterföljare. Och det här är bara på 1900-talet och 2000-talet som det här händer. Och för mig visar det att det är också ett utav tidens tecken. Det moraliska förfallet är ganska intressant. Jesus sa att kärleken ska svalna hos de flesta. Och jag vet att om vi bara tittar på statistiken utav när det kommer till äktenskapet, så är det någonting som har hänt. Här är skilsmässostatistik från Sverige. 1831 så var det nästan 20 000 giftermål och 95 skilsmässor. Wow. Där fanns det någonting som gjorde att folk höll ihop i alla fall. Idag, är det från 2013 då, så är det 45 000 giftermål och 25 000 skilsmässor. Det är över 50%. Och jag vill inte hacka på någon person som kan ha gått igenom något sånt här tufft. Men när vi tittar på statistiken så måste vi i alla fall fastslå att det är någonting som har hänt med kärleken. Den är inte i alla fall precis som den var förr i tiden. Det är någonting som har hänt. Och vi tycker, ja men det där är ogudaktiga Sverige. Vad med Finland då? Ja, det är inte mycket bättre det här heller. Där har man bara statistik från 1965 och då var det 4500 skilsmässor och 36 000 giftermål. 2013 var det 25 000 giftermål och 13 700 skilsmässor. Bibeln sa att människor ska bli penningkära, de ska bli ogudaktiga. De här sakerna, de här finanskriserna som vi har, vad är de orsakade utav? Det är girighet som ligger till grunden för så mycket av det här. Så vi behöver inte gå in mycket mer på det här, men det är en positiv sak i alla fall. Det evangeliet ska gå till världen och det tycker jag också att vi ser. Om vi jämför till exempel med statistiken på utav alla biblar som fanns på 1800-talet. Det står så här, alla biblar som fanns tillgängliga i världen år 1804 i manuskript eller i tryckt, inklusive alla utgåvor i alla länder, uppskattas till inte mer än 4 miljoner. De olika språk på vilka dessa 4 miljoner var skrivna uppgick till omkring 50. Så det här var 1804. Men någonting hände explosionsartat och bibelsällskap skapades och andra sådana saker. Siffrorna för 2012 visar att hela Bibeln nu har blivit översatt till 484 språk och det nya testamentet till 1257 språk. Evangeliet sprids till världen, gör den inte det? Antal tryckta biblar totalt idag är 6 miljarder. Halleluja. Du kanske har en av dem i din hand. Läser vi dem? Vi kanske har dem tillgängliga. Jag hoppas att vi också läser dem. Så, det här är positiva och goda nyheter. Och Jesus, han varnade för falska messiasgestalter. Och jag tror, om vi tänker efter på den judiska historien. Judarna på Jesus tid, de väntade på messias, gjorde de inte det? Hela tiden så hoppades de att messias skulle komma. Men vad hade de för föreställning om hur messias skulle komma? Ja, de tänkte att han skulle vara en segerherre som sparkade ut romarna, som samlade massa trupper och erövrade hela världen. Det var i princip deras bild utav vad messias skulle göra. De hade en felaktig förståelse för hur messias skulle komma. För när Jesus kom ett ödmjukt lamm, så tog de inte emot honom, de flesta utav dem. Och tänker, de missade frälsaren på grund av att de hade en felaktig förståelse för hur han skulle komma. Och hur är det med oss idag? Kanske vi kan riskera samma sak inför Jesu andra ankomst. Om vi har en felaktig uppfattning om hur Jesus ska komma tillbaka, så säger Jesus att vi är i riskzonen för att bli bedragna. Vi läste i Matteus 24 att falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Och jag har nu sagt det till er, sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Eller han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty, liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall människosonens ankomst vara. Det är viktigt för oss att förstå hur Jesus kommer tillbaka. Och en av de sakerna som vi ser är att Jesu återkomst kommer vara synlig. Det är det som den här lämnade kvar har missat en hel del utav dem. De tänker att Jesus kommer tillbaka på ett hemligt sätt. Men när Jesus kommer, så kommer varje öga att se honom, står det i Uppenbarelseboken. Alla ska se honom, till och med de ogudaktiga kommer att se Jesus komma tillbaka. Som vi läste här, liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Blixten är någonting man kan se även om man har slutna ögon, är det inte så? Det är någonting som syns. Otroligt mycket. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och jordens, hur många? Alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himmelens moln med stor makt och härlighet. Nu, jag tror inte att det här handlar om, de som jämrar sig tror inte jag handlar om de rättfärdiga. Nej. När Jesus kommer så måste vi bli glada och prisa Gud. Han kommer tillbaka. Så till och med de ogudaktiga ser vi, kommer att se Jesus när han kommer tillbaka. Han kommer på himmelens moln med stor makt och härlighet. I Thessalonikerbrevet så står det att när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Jesu återkomst kommer inte bara vara synlig, men den kommer också vara mycket hörbar. Eller hur? Vi läste att, nej, vi läste inte det här, men här så står det, när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun. Tänk er, en basun låter ju ganska starkt. Tänk er då Guds basun. Det kommer vara otroligt starkt. Vi kommer höra Jesus komma tillbaka. Vi kommer se Jesus komma tillbaka. I Matteus 25 och vers 31 så står det, när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar, hur många änglar? Alla änglar med honom. Tänk er, en enda ängel kom och skulle uppväcka, eller kom och bad Jesus att komma ut ifrån graven. Han bröt sönder det här sigillet från graven, gjorde han inte det? Och en ängel kom, enligt Matteus evangeliet. Och den romerska vaktstyrkan, som var stora starka män, de föll som döda inför härligheten från en enda ängel. Tänk er då när alla himmelens änglar, 1000 gånger 1000 och 10 000 gånger 10 000 kommer på himmelens moln. Det kommer vara en härlig tillställning. Det kommer vara någonting av det mest fantastiska som vi någonsin kan tänka oss ännu mer. Strålglansen kommer vara så stark att det är inte alla som kommer klara av det. Det står: därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. När Jesus kommer så kommer han inte att ställa sina fötter på jorden. Utan han kommer att kalla upp oss så att vi kan möta honom i rymden. Jesus sa: jag går för att bereda en plats åt er. Och sen ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. I Johannes 14. Så Jesus kommer inte till jorden och stanna på jorden. Utan han kommer och han rycker upp dem. Står det? Eller hur? Rycker upp dem. Tillsammans för att möta Herren i rymden. Det här är förresten det som Lämnade kvar använder sig av också, den här texten. Man säger att ja, där ser du det, de rycks upp. Då tar man den här teorin om att plötsligt så bara försvinner de, puff. Och sen är de där hos Jesus. Men låt oss titta i Uppenbarelseboken kapitel 12 och se på en annan person som blev uppryckt. I Uppenbarelseboken 12 så står det om Jesus. Det är en kort sammanfattning utav när Jesus föds. Det står i vers 4 så här. Uppenbarelseboken 12 och vers 4. Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himmelens stjärnor. Och han kastade ner dem på jorden, det är draken då. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Minns ni vad den här kvinnan representerade? Som vi pratade om i vårt första möte. Församling, eller hur? Och här är det då den judiska församlingen där Jesus barnet föds. För det står i vers 5 så här: och hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira. Det handlar om Jesus, utan tvekan. Och så står det: och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Intressant. Så Jesus blev uppryckt. Nu, var det så att Jesus blev uppryckt efter att han hade verkat här på jorden? Det blev han, eller hur? Men hur var det han blev uppryckt? Låt oss titta i Apostlagärningarna kapitel 1. Var det så att han bara teleporterades upp till himlen? Låt oss se. Apostlagärningarna kapitel 1. Och vers 9. Det står så här: då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: ni män från Galileen, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp. Jesus, han steg långsamt upp, han fördes upp och sen så togs han upp bland molnen. Och det är den uppryckningen som vi kommer att få uppleva också. När Jesus kommer tillbaka så kommer vi att få möta honom, vi kommer att lyftas upp, vi kommer att möta Herren i rymden och föras bort tillsammans. Det vore väl häftigt. Vi behöver ingen Sputnik eller rymdraketer eller någonting sådana saker. En sån gammal sång som går någonting i den stilen. Ah. När de frälsta lämnar världen är det andens kraft som bär. Jesu återkomst. Jag vill titta på en annan text innan vi slutar här i Lukas kapitel 17. Med tanke på den här titeln. I Lukas 17 så finns det en av de här texterna som Lämnad kvar får sitt namn ifrån. Och det står så här i vers 26: så som det var på Noas tid, så skall det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. Och sen i vers 33 kan vi gå vidare. Så står det: Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, han ska bevara det. Jag säger er, den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med, den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans, den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. Här har vi den här texten. Den ene tas med, den andra lämnas kvar. Men om vi är noggranna bibelelever här, så kommer vi att lägga märke till att vi vill inte tas med. Jag undrar, vadå tas med? Är det inte tas med till himlen? Faktum är, just i det här sammanhanget så handlar det inte om det. Lägg märke till vad som sägs här. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Vers 37. De frågade honom, var då, herre? Nu, vad är det här för fråga? Var då? Jesus har just sagt, de ska ligga i samma säng. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Och de ska stå vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Och så frågar de, var då, herre? Vad tror ni de frågar? Tror ni de frågar, vart ska de lämnas kvar? Eller tror ni de frågar, vart ska de tas med? Frågan, ja men det är dumt att ställa frågan att var ska de lämnas kvar? För de låg ju, Jesus sa ju precis, de har legat i sängen eller de var vid kvarnen. Men Jesus säger, de ska tas med. Och då frågar de, var då? Var ska de tas med? Vers 37, Jesus svarade, där den döda kroppen ligger, där kommer gamarna att samlas. Jesus säger med andra ord, de kommer tas med för att bli mat åt gamarna. De kommer tas med till undergång. Låt oss, om ni inte tror mig, titta i Matteus kapitel 13. Det här är en väldigt viktig sak att titta på här. Matteus kapitel 13. Vers 30. Vilka är det som tas först när Jesus kommer? Matteus kapitel 13. Jesus berättar en liknelse om vetet och ogräset. Och vers 30 så står det så här. Han berättar. Låt båda växa fram till skörden. Och skörden enligt versen senare är tidsålderns slut. Människosonens återkomst. Och det står, när skördetiden är inne skall jag säga till skördemännen, samla först ihop vilka då? Ogräset. Och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla i min loge. Så vilka samlas först? Ogräset samlas först. Titta i vers 41. Det står, människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen, där ska man gråta och skära tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör du som har öron att höra med.
Jonathan, nu har jag hört på dig och nu tycker jag att det här med det här liket ligger där samlas gamarna. Jag skulle behöva få ännu, jag skulle behöva höra den här förklaringen.
I Lukas kapitel 17.
Ja.
De frågar ju i vers 37. Ja. Så frågar de var. Och då är det frågan, vad är det för en fråga? Menar de, var ska de lämnas kvar eller var ska de tas med? Men jag tror att det logiska vad de frågar är, var ska de tas med någonstans? Var ska de föras? Och då säger Jesus, de ska föras bort till att gå under och bli mat åt gamarna, i princip.
Så de ska ryckas upp tillsammans med oss?
De kommer, det är det som är kanske lite förvirrande det här, att de rycks upp. Det står inte att de rycks upp här, utan det står att de tas med till, och det är lite konstigt uttryck kanske på svenska, så låter det som att man tas på något speciellt, tas med till himlen. Men Jesus i sammanhanget här så pratar han om floden. Han pratar om Sodom och Gomorra. Du har två grupper. De ena dör och de andra lämnas kvar vid livet. De ena dör, de andra lämnas kvar vid livet. Och det är det som jag tror att Jesus lyfter fram.
Det är det som lämnar kvar som är rädda.
Precis, det är de som överlever. Mm. Och då kommer de att samlas upp och ryckas upp och tas med.
Det där blev det verkligen förklarat.
Ja, jag vet inte om det blir tydligare, men vi kan titta på en annan text som talar om det här. Till andra Thessalonikerbrevet. För det här är lite kärnan i varför jag tror att det är viktigt att ta upp det här. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 1. Vers 6 kan vi börja med. Det står: Gud är rättfärdig. Han vedergäller de med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. När Jesus kommer tillbaka så kommer det inte att finnas en andra chans. Det är det som jag tror är det bedrägliga i den här teorin. Att människor kan tänka att ja, men jag har en andra chans. Om jag ser att människor börjar försvinna eller vad det nu än är, då kan jag börja ta min tro på allvar. Jag säger inte att alla som tror på det här tänker att de kan göra så. Men jag tror att det finns en risk. Att man får en falsk förhoppning om en andra chans efter uppryckandet. Jesus säger när han kommer tillbaka så finns det ingen andra chans. Antingen så kommer du tas med och till undergång, eller så kommer du att lämnas kvar vid livet och du kommer att ryckas upp bland moln och föras bort med honom. Och därför är min vädjan till oss idag att vi inte ska skjuta upp vårt beslut. Att det här inte ska vara någonting som vi tänker att jag kan vänta, jag kan skjuta upp det. Jesus säger, han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Skjut inte upp ditt beslut. Skjut inte upp att lämna dig till Jesus och förbereda för hans återkomst. För det är nu, i det här livet, som vi har möjlighet att förbereda oss. På ert studieblad, på sista sidan där, så står det en fråga som du får fylla i. Den sista frågan där. Önskar du att vara redo när Jesus kommer för att hämta hem sin brud? Om det är din önskan, så skriv det i så fall där. Fyll i det. Att jag hoppas att det är din önskan utav hela ditt hjärta. Att jag vill vara redo. Jag vill förbereda mig för den här otroliga händelsen när stenen kommer. Låt oss be. Kära far, vi tackar och prisar dig för att du älskar oss så mycket. Och att du längtar så mycket efter att få komma tillbaka och ta oss hem till dig. Herre, vi vet att det är saker som händer runt om i vår värld. Så vi förstår att tiden är mycket, mycket nära. Hjälp oss att inte skjuta upp vårt beslut, utan att här och nu besluta oss för att vi vill vara de som är kvar i livet. Vi vill vara de som kan räta på, som kan säga: här är vår Herre som vi har väntat på. Och jag ber att vi alla ska få vara där och mötas i molnet där den dagen när du kommer tillbaka. Det är min bön i Jesu namn. Amen.